Ja, då fortsätter vi med del två. Och jag har ju tagit det första perspektivet som jag kallade för avfallsperspektivet. Och här kommer det andra som också är ganska långt. Och sen blir det tre lite kortare. Och det här tror jag är lite kontroversiellt. Det är lite gammal skåpmat för er som har varit med på tidigare temadagar eller läst lite djupare i Bibelfokus. Och det här är då ett perspektiv som jag tycker är viktigt att ha i minnet när vi betraktar vad som sker både i kristenheten och i övriga världen idag. Och ni vet ju att ett ord som är på många, många kristnars läppar idag, det är ju ordet enhet. Eller hur? Och det här är inte minst populärt uppe hos samfundsledarna. Och jag tror ju att man inom alla samfund håller på att skruva på möjligheten idag för enhet mellan alla samfund och kyrkor. Mer än vad många samfundsmedlemmar känner till och mer än vad, helt säkert mer än vad många medlemmar också önskar. Men det gör man ändå. Man tar sig den friheten. Mycket av det arbetet sker också i det tysta. Men man vet inte om vad man snickrar på. Men det här har påbörjats för ganska länge sedan. Och nu ska vi se. Jag har ingen citat på det som ni kan se, men jag kan läsa det. Det var så här att i tidningen Dagen den 28 maj 2004, då skrev Christer Andersson, som då var ledare för Missionskyrkan. Han skrev en artikel tillsammans med den katolske biskopen Anders Arborelius, som idag är kardinal, hör och häpna, i Sverige. Och de skrev att Missionskyrkan ska förlova sig med katolska kyrkan. Och detta med förhoppningen om att det så småningom ska leda fram till ett giftermål och ett äktenskap mellan Missionskyrkan och katolska kyrkan. Och helt klart så ser vi ju att allting går i den riktningen idag. Ta det här till exempel att radband, rökelse och ikoner, mystik och tidigärdsböner och Jungfru Maria och så vidare. Det har blivit vanligare och vanligare och fått allt större betydelse i så gott som alla samfund. Och det här handlar ju då om införandet av en slags katolsk religionsutövning som många menar är en slags ursprunglig kristendom. Vilket det ju inte är. Men det är så som många tänker. Men då är ju, när man tänker på enhet, den stora frågan, vad vill Gud? Eller hur? Det viktiga är ju vad Gud vill och vad han står för och vem han är. Är inte Gud med på det här tåget som går till Rom? Ja, då ska vi ju hoppa av om vi är med på tåget. Och vi ska absolut inte hoppa på. Och då ska vi titta lite ur det här Babels tornsperspektivet, vad Bibeln säger om enhet. Vi ska börja i första Moseboken kapitel 9. Vers 1, där Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Och här ser vi alltså att Guds befallning till Noa, det var ju att de skulle sprida ut sig. Och det här var ju efter syndafloden, kan vi ju också säga. De skulle föröka sig och sprida ut sig. Men kommer ni ihåg vad som hände med folket? Då ska vi hoppa vidare till första Moseboken kapitel 11 vers 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Tänk på det här jordbäcket där. Det var den gamla syndiga världen som hade blivit råolja. Det är ju faktiskt så. Fossilt bränsle är biologiskt material från den gamla världen. Och de sa: Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över jorden. Så vi ser ju här att det här var ju tvärt emot Guds befallning om att de skulle föröka sig och uppfylla jorden. De samlades istället på ett ställe. Och vi ska ju veta det att det här var vi, om man räknar på åren så ser man att det var en tid då Noa och hans söner fortfarande levde. Så det här avfallet hade ju gått ganska snabbt. Ett avfall från Guds befallning. Och man kan ju undra då, var då Noa och hans söner med på det här bygget? Ja, det vill inte jag tro att de var. Jag tror de stod ledsna och tittade på det här. Men de levde vid den tiden. Och vad var det då människorna byggde på? Ja, det var ju någon slags monument över människors enhet. För orsaken till att de byggde på det här tornet, det var ju just för att de inte ville spridas ut över jorden. Det står ju där i vers 4, låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över jorden. Så tornet här, det var ju ett slags enhetsmonument, ett bygge, ett monument som var tänkt för att ena människorna så att de kunde vara kvar på ett och samma ställe. Och det står att de ville göra sig ett namn och sträcka sig upp till himlen. Så man kan nog också tänka att det här var ett slags självförgudningsprojekt som skulle lämna Bibelns Gud helt utanför. Och då kan vi säga att i praktiken var det här tornet ett avgudatempel också. Men observera nu vem det var som spred ut dem över jorden. Det var ju Gud. Han utgöt där en splittrande kraft. Eller en splittringens ande kanske vi skulle kunna kalla det också. Och det gjorde han då för att stoppa det här bygget. Och då kan man ju fråga sig så här, men vill Gud verkligen ha splittring i mänskligheten? Ja, när det är en stor risk för människorna och där Gud inte är i centrum liksom, och risken är då att man går evigt förlorad, ja då föredrar uppenbarligen Gud splittring, eller rakare sagt han är till och med den som ligger bakom splittringen. Och ni kan ju tänka er vad som hände där då när alla folken fick olika språk. Då blev de ju såklart ganska misstänksamma mot varandra. Och så drog man sig undan i olika språkgrupper. Och förmodligen var det ju så här att när man inte begrep vad den gruppen sa eller de sa där borta, så drabbades man också av fruktan för varandra. Och på det sättet så flyttade man ut i världen till tidigare då obebyggda områden. För annars kan man ju fråga sig, hur i hela världen kommer det sig att folk har bosatt sig uppe i Sibirien? Det finns ju bättre ställen att leva på. Eller Grönland, varför flyttade man dit? Eller Eldslandet längst ner i Sydamerika? Ja, jag tror ju att det är det här, man har alltid liksom fruktat för varandra. De är konstiga, de är hotfulla, vi kan inte lita på dem. Och så drar man vidare, och så drar man vidare. Och det är intressant att Paulus refererar till den här händelsen när han då talar där på Areopagen i Aten. Apostlagärningarna 17, vers 26-27. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta, från någon enda av oss. Så att jag tror ju alltså att vi kan säga att Gud fastställde gränser genom att ge människor olika språk. Och det är märkligt, va? Men det är uppenbarligen lättare att treva sig fram till Gud om inte alla bor i samma land och alla har samma språk. Det är ju på något sätt så det, man måste tolka det här. Och då kan man ju faktiskt säga att konflikter är då ibland bättre än enhet. Om det är så att enheten riskerar att föra människor så starkt samman att de helt och hållet vänder Gud ryggen och går evigt förlorade. Så man skulle kunna jämföra den här önskan om självständighet här och självförgudningsprojektet vid Babels torn med det som hände i Edens lustgård när människorna ville bli som Gud. Det var ju liksom att de ville starta eget, kan man säga, och stå självständiga och vara ganska oberoende från Gud. Och bara för att det här en gång har hänt i Edens lustgård och sen i Babel, vid byggandet av Babels torn, det innebär ju inte att vi inte skulle riskera att göra om samma misstag idag. Den här syndanaturen då i oss som vill liksom söka oberoendet av Gud, att, som vill starta eget och bli vuxen och stå på egna ben. Det är ju faktiskt en drivkraft i människan som har liksom dominerat världen eller världsscenen i alla tider. Det är ju egentligen bara genom att man blir omvänd och på nytt född som man börjar tänka annorlunda. Och då kan man ju säga att då förneka arvsynden, det är ju ganska verklighetsfrånvänt, måste jag säga. Och nu kommer någon kontroversiell grej här. Om man nu då försöker förstå världsskeenden och Guds agerande utifrån det här Babelstornsperspektivet, så är det ju inte självklart att en återförening mellan Nord- och Sydkorea är det allra bästa. Det kan se bra ut, det kan låta bra, men ur Guds och Bibelns perspektiv så kanske inte det är det bästa. Vi vet ju det att det som uppenbarelseboken profeterar om i kapitel 13, det förutsätter ju just en enad värld som hyllar en gemensam världsledare. Så även om då en återförening mellan Nord- och Sydkorea skulle framstå som väldigt bra humanitärt sett och kanske vara bra för stabiliteten i världen, så måste man ändå som bibeltroende vara lite vaksam över att det då kan ligga i linje med Babels tornsperspektivet och liksom uppenbarelsebokens kapitel 13. Nu säger inte jag hur man ska tolka varje skeende i världen och varje händelse. För det finns ju såklart fredsöverenskommelser som även Gud tror jag tycker är bra. Att mäkla fred är ju en god sak. Men man måste ha med sig det här perspektivet. Jag tror man gör mycket klokt i att ha med sig det här perspektivet så att vi är visa och vaksamma. Och då kan man ju nu fråga sig vad det finns för Babels torn i kristenheten. Babels torn inom citationstecken. Finns det sådana torn i kristenheten som liksom reser sig upp som någon slags enhetsmonument och som egentligen är ett uppror mot Guds vilja och ordning? Ja. Jag tror ju då att alla sådana här försök till att skapa en vad vi ska kalla det, prålig, mäktig och dominerande hierarkisk kyrka eller kristenhet, det är just tornbyggen. Och det är ju då människoverk som inte har Gud i centrum. Och katolska kyrkan med sin hierarki, all makt, alla ämbeten, sin enorma förmögenhet, alla villoläror också och alla sina katedraler. De är ju ett paradexempel på ett sånt här Babels torn i kristenheten. Och det tyckte även Luther. Och alla som då strävar efter enhet med den kyrkan bidrar ju då med stenar till det byggandet, till det tornbygget. Faktiskt. Och kan det då vara så att Gud vill splittra i kristenheten när det är fara och färde just på grund av enhet och tornbyggen. Ja, reformationen är ju faktiskt ett jättetydligt exempel på det. Fundera på hur det hade sett ut i världen utan reformationen. Jag tycker ju det, om ni nu kan något om katolska kyrkans mörka historia. Man säger ju att de ligger bakom dödandet av cirka 50 miljoner människor. Genom bland annat inkvisitionen men också korstågen. Det var inte kristna som utförde korstågen. Kom ihåg och säg det till folk som har synpunkter om detta. Säg, svara istället, nej, det var katolska kyrkan. Så blir de ganska paff. Det var inte kristna som gjorde det. Ja, så att en värld utan reformationen, det tycker jag är som att ge sig in i en mardröm. Hur hade det sett ut i världen egentligen? Hur hade friheten här och välfärden i Sverige sett ut? Folkhemmet Sverige, hur hade det sett ut? Men hur tänker då katolska kyrkan om de här sakerna? Jo, de pekar inte sällan på den spretiga protestantiska kristenheten och raljerar över hur splittrade vi är. Och personligen så tror inte jag alls att alla olika protestantiska rörelser är av ondo. För det kan ju faktiskt vara så att Gud har legat bakom den här uppdelningen av den protestantiska kristenheten. För många gånger har ju det skett genom väckelser av olika slag. Och väckelse leder till att vi söker Gud istället för att bygga på enhetston. Så observera den här lilla tanken nu. Så att om olika språk och gränser ute i världen gör att människor lättare kan treva sig fram till Gud, då är det nog inte otroligt att det är så i kristenheten också. Att lite olika språk och gränser gör att vi lättare söker Gud. Det är en tanke man kan pröva. Så ett sätt då för Gud att hindra kristenheten från att bli ett enda stort färdigbyggt babelstorn, om vi kan kalla det så, det tror jag är just att sända väckelser. Och det ger liksom en slags språkförbistring i kristenheten. Och det hindrar det här bygget och det sprider ut oss istället. Och då ska vi ju minnas det här uppdraget som ligger i linje med detta, som jag säger, va? Jesus säger i Matteus 28 och 18: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och i alla fall en man är idag som gick ut. Bra gjort, tycker jag. Gud vill alltså att vi kristna ska sprida ut oss i världen. Vi kan göra det på olika sätt. Gud vill att vi ska föröka oss. Inte då att vi ska samlas till enhetsbyggen. Om vi nu jämför den här befallningen från Jesus med den som Noa fick, så är de ju ganska lika, eller hur? Jag tycker det är intressant. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Och sen så ska vi ta ett annat bibelord som egentligen säger samma sak. Och det är ju då från Apostlagärningarna 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Gud kan splittra upp oss också och driva oss ut i världen. Och vad syftar Jesus på här egentligen då? Ja, han syftar ju på första pingstdagen egentligen. Eller hur? Och då kan det ju egentligen vara lite intressant att fundera över vad var det egentligen som hände där på den första pingstdagen i Jerusalem. Om vi tänker oss in i vad de hörde, så var det inte holy laughter. Det går inte att tolka Bibeln så. Utan de hörde plötsligt lärjungarna tala på många olika språk. Och de talade då om Guds väldiga gärningar. De var inte onyktra på något sätt. Men de talade olika språk. Precis som vid språkförbistringen vid Babels torn. Och här har vi alltså första pingstdagen, så har vi alltså ett andra stort språkunder i Bibeln, kan vi säga. Det finns ett tredje jag kom på precis nu. Biljams åsna. Det är också språkunder. Ja. Och det här är ju då, det här som skedde på pingstdagen, det är ju en intressant parallell till Babels torn och vad som hände där. Och om man nu var en skriftlärd jude och befann sig i Jerusalem på den första pingstdagen och hörde och såg allt detta märkliga som hände, vad tror ni man tänkte på då? Jag tror en jude borde ha tänkt så här, liksom att, vad ska det här betyda? Varför talar de en mängd olika språk nu? Ska vi spridas ut nu över jorden igen? Ja, och då det tycker jag, det måste logiskt sett ha blivit så för judarna som hörde detta. Det var ju mycket märkligt. De kunde sin bibel, de visste om det här med Babels torn. Och på sätt och vis så blev det ju så att anden och andens utgjutande då splittrade upp lärjungarna där i Jerusalem. För att när anden föll och de började vittna, så startade med en gång förföljelserna mot de första kristna. Och man kan säga då att både den heliga andens kraft och förföljelserna drev de första kristna ut i världen. Gud splittrade upp dem och sa liksom egentligen indirekt att nej, ni ska inte bli kvar här nu och njuta och bygga en församling och sen ett samfund och så vidare, utan ut med er. Så det åstadkom anden, och indirekt också åstadkom anden det genom förföljelserna som drabbade. Och samtidigt spreds faktiskt judarna ut i världen också genom krig och förföljelser. Det vet du att Sven Reichman har tagit upp, att det är spännande att evangeliet ut i världen och judarnas spridande ut i världen på något sätt följs åt. Och när judarna nu kommer tillbaka till Israel, så går evangeliet tillbaka, för det är på tillbakagång i en stor del av världen. Det finns ju väckelse kanske i tredje världen och så, men det följer judarna och det kommer att drabba dem där i den yttersta tiden. Och tänker vi då på sanna väckelse som har varit i historien, så har de alltid berott på att Guds ande har inspirerat människor. Men det har i sin tur, tycker jag, alltid lett till konflikter och splittring och förföljelser i kristenheten. Vilket i sin tur har lett till att kristna har dratt ut vidare. Man har flyttat till USA och så vidare. Och man har spridit sig ut över Europa då tidigt också. Och det är ju exakt i linje med Jesu missionsbefallning. Men man drivs ut för att inte bli kvar och bygga torn. Och jag har sett en fantastisk film som Ljus i Öster har gett ut, som handlar om den kristna husförsamlingsrörelsen i Kina. Och de måste dra vidare hela tiden, för det är förföljelse. Polisen jagar dem och så vidare. Så de drar från by till by. Och liksom att, oj, nu är polisen på gång, vi drar vidare. Och så sprids kristendomen så. Det är en fantastisk rörelse. De har ju skrivit bortåt 500 egna sånger. Så de sjunger inte de västerländska sångerna. Så jag tror att vi måste tänka lite större då och förstå att Gud inte alltid eftersträvar enhet, utan han kan till och med föredra splittring. Det här måste vi vänja tanken vid, när det gynnar hans syften. Och han kan till och med vara den som ligger bakom splittringen för att sprida ut oss. Så här ska vi ju då minnas vad Jesus har sagt. Lukas kapitel 12, vers 49-52. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Och det där kan man ju även se familjer. Där det sanna evangeliet drar fram, där blir det gärna en lite splittring. Men då kan man ju fråga sig, så här, åstadkommer då inte en sann evangelisk tro och Guds ande då en enhet bland kristna ändå? Jo, där det sanna evangeliet får slå rot och troende därmed liksom blir uppfyllda av den heliga ande på riktigt, äkta. Där blir de troende, de blir ett enat Guds folk. Och man får då medborgarskap i pingströrelsen. Nej. Utan man får ju medborgarskapet i Guds rike. Det står i Filipperbrevet 3:20. Och då blir vi som troende gäster och främlingar på jorden. Och det är Hebreerbrevet 11:13. Känner ni er som gäster och främlingar ibland?
Ja.
Jag med. Och när jag sitter på mitt jobb på universitetet kan jag verkligen känna mig främmande för allt vad de håller på med. Inte allt, men mycket. Så för sanna kristna då, så är det inte tillhörigheten till det eller det samfundet eller den kyrkan som är det viktiga, utan det är medborgarskapet i Guds rike som är det primära. Och då, det är då som sann enhet är möjlig och önskvärd. Och för det behövs inga byggnader och så vidare, och ingen verksamhet heller egentligen. Men man kanske behöver en lokal att träffas i. Man kan hyra in sig, man kan vara i ett hem om man inte är så många. Men det vi har gemensamt, det är ju då medborgarskapet i Guds rike. Och då, alltså, slår man ner bopålarna för djupt och börjar fokusera på strukturer och verksamhet och budgetar och former och så vidare, då kan det vara fara och färde. Man måste se upp med sånt. Och sen, egentligen är det då inte så konstigt att alla samfund nu har så lätt för att liera sig med den katolska kyrkan. För jag tycker att samfundsbildning de facto är ett slags tonbyggande. I miniatyr kanske. Så alla grupperingar då som fokuserar på stora verksamheter och stora institutioner och så vidare, de är antingen konkurrenter till varandra, eller så bestämmer man sig för att börja bygga tillsammans. Och det är den utveckling vi ser i Sverige just nu. Det är en slags, man kan kalla det postevangelisk utveckling. Nu är det dags att börja bygga torn tillsammans här. Men sen är det ju alltså så att den laglöse antikrist, han kommer att erbjuda en global jordisk enhet med fred och säkerhet. Och vi kan ana det från det här bibelordet, från första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 1-4. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så precis före det att Jesus kommer tillbaka, så kommer folk alltså uppleva att de äntligen har enhet och fred och säkerhet. Peace and safety, som det står i King James Bibel då. Och då kommer man att det är då man också kommer att svärma runt en karismatisk världsledare. Så alla de här som gillar då det här med tornbyggande, de kommer förmodligen att haka på det, den yttersta tidens tornbygge. Men det är alltså en falsk fred och falsk fred och säkerhet och trygghet som reser sig upp mot Gud som ett nästan färdigbyggt Babeltorn. Och observera också vad som står här nu. Alla ni som har sett filmen Som en tjuv om natten. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. För att vadå? Jo, vi vet när Jesus står för dörren. För att vi har tittat på tidstecknen. Då kan vi veta, sa ju Jesus, att han är nära och står för dörren. Och det kan vi även se detta bibelord uppenbaras i boken 3:3. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Ska vi hålla oss vakna? Ja, det tycker jag. Och hur gör man det då? Jo, häng med vad som händer i världen, men läs framförallt Bibeln. Prioritera inte YouTube före Bibeln. Och då tror jag att man, när man läser Bibeln, studerar vad som händer i världen, så kan man pussla ihop ett och ett och tänka, ja, det där har ju inte hänt ännu och det här ska ju hända. Nu är det på gång. Och då kan man börja ana att Jesus är på gång när det är dags då. Innan jag går in på de här tre resterande lite kortare perspektiven så tänkte jag också säga någonting om att utöva urskiljning. För det är viktigt. I första Timoteusbrevet kapitel 4 vers 1 så skriver Paulus: men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron. Avfalla från tron. Och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Och här är det uppenbart så att villoläror är inte alltid bara människors idéer. Sådär, att ja, han är lite knasig, han tycker så och så. Det kan vara frågan om villoandar, andemakter som ligger bakom. Jag tror ju till exempel att, håll i er nu, att hela trosrörelsens undervisning med trosförkunnelsen, det är villoandar. Och det har fördärvat svensk kristenhet mest av allt i alla tider. Det sa även Sven Reichman. Och nu sa jag det också tydligen. Ja. Och Torontorörelsen, det är samma sak där. Det är villoandar. Det är inte något äkta från Gud. Och det har saboterat jättemycket så att kristna tror att det där är någon slags äkta, andlig, karismatisk kristen tro. Det kan vara andemakter bakom. Och det är väl därför också som Johannes skrev så här i sitt första brev, kapitel 2, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och sen så vet ni också att man kan få gåvan att skilja mellan andar. Som det står i det här första Korintierbrevet kapitel 12, vers 9-10. Jag läser inte den, men en del tänker ju sig att den här gåvan fungerar som någon slags radar så att man kan liksom pejla in så här, ja, oh, ping, där har vi en falsk profet. Och jag tror inte detta funkar så. Jag tycker jag själv har någon enstaka gång fått vara med om att ändå känna på mig en lite subtil känsla, en inre varningsklocka, det här är galet. Här är det något som är galet, det är något som är orent. Och ute i världen skulle man kalla detta för intuition, men det här är en gåva från Gud. Det är inte säkert man äger den liksom 365 dagar per år, utan man kanske får den i vissa situationer som en gåva. Och jag har hört många också som vi har mött så här på det här sättet, att man har sagt att jag hörde eller jag kände en varningsklocka i mitt inre, men jag lyssnade inte till den, jag gick in ändå. Och sen slösade jag bort 9 år i trosrörelsen. Så man får som en gåva ibland att känna på sig att någonting är galet. Men sen så kan vi också utöva urskiljning genom att granska det som sägs och förmedlas i Bibelns ljus. Och det är också ett sätt att pröva andarna. Och här säger ju då Paulus något om detta i första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 19-22. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Och jag tror Anders brukar nämna det här också, att det här handlar ju inte om att man ska smaka på allting, pröva liksom, smaka och se om det är gott, utan pröva där, om man även tittar i grundtexten, betyder rannsaka allting, granska allting. Vi får vara kritiska. Och då har vi ju några bibelord här som säger att vi ska pröva andarna och vi ska rannsaka allting som kommer inför oss. Och inte okritiskt att ta in det som serveras i kristenheten, men även utanför kristenheten faktiskt. Och så det första utav de här tre sista perspektiven då som jag ska ta upp, det är barnaskapsperspektivet. Som jag tycker är jättebra att granska saker och ting med. För barnaskapet är ju något alldeles fantastiskt vi får i den sanna kristna tron. Har man det inte, då ska man verkligen be om att få det, för det tillhör oss. Och vi ska läsa första bibelord från Romarbrevet 8, vers 14-16. Ty alla som drivs av Guds ande, Guds söner, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Och anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och så ett lite allvarligare bibelord från Matteus kapitel 18, vers 3-5. Amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och det här är ju väldigt allvarliga ord från Jesus, att om vi inte blir som barn kommer vi inte in i himmelriket. Men då är det ju så gott, som vi säger i Göteborg, att det är mycket enkelt att vara ett Guds barn. Det är inte svårt. Men det kan vara så här att själva enkelheten i detta superenkla att vara Guds barn är det som gör det komplicerat. För vi vill gärna ha det komplicerat, så därför har vi svårt att ta emot det här enkla. Det kan göra det lite trixigt, så man får be om hjälp. Vi vill ju gärna ha metoder och så vidare. Men kom ihåg nu att det här handlar inte om att vara barnslig eller fånig. Utan det handlar om att likt ett barn leva i en helt förtröstan på Gud. I ett beroendeförhållande till Gud. Att leva i en vilsam förtröstan och trofasthet också. Att det finns en trofasthet mellan mig och Gud. Vi Gud och jag, vi håller oss till varandra, kan jag säga. Och vi ska likna detta vid hur vanliga barn i världen är i förhållande till sina föräldrar och hur föräldrarna är i förhållande till sina barn, om det nu står rätt till i familjerna då. Och då förstår man att det ska vara väldigt enkelt att vara troende och leva i ett sunt förhållande till Gud. Så tänk nu, om man nu använder detta barnaskapsperspektiv och betraktar olika skeenden, företeelser, andlighet och läror i kristenheten, då är det faktiskt otäckt mycket som faller bort. Jag tycker det. Det är skrämmande mycket som inte ryms i det perspektivet. Så jag tror ju också då att vi kan avslöja många galenskaper i kristenheten om vi betraktar dem ur barnaskapsperspektivet. Och ska man då hitta och bli kvar i ett vilsamt barnaskap hos Gud, då tycker jag att man ska vara mycket försiktig med sånt som kändisskap, storhet, prakt, bildning, expertkunskaper och självtillräcklighet och sådär, att vara populär. Man ska vara försiktig med det. Det finns självklart härliga kristna som har varit bildade, som C.S. Lewis var ju en sån där som skrev en del bra böcker, och han var ju professor. Nu är det inte alla som gillar honom, men det finns ju många intellektuella härliga kristna. Jag bara kom att tänka på en gång när det var en som frågade om Lennart, är du ute och predika någonting? Vi skulle gärna vilja att du kommer. Och det var på den tiden jag alltid tackade nej. Och så sa jag så här, nej, jag vill inte det, för jag är lite rädd för det här liksom, att bli populär. Dela ingen risk. Nej, tack för den. Så det är gott att vara impopulär. Då vet man att man är rätt ute. Ja. Och man måste också vara försiktig med så att man inte fastnar i sånt som religiösa riter och metoder och tekniker och så vidare. Och jag tror ju att Gud vill kommunicera med oss fram och tillbaka så som vanliga barn pratar med sina föräldrar. Och därför så blir ju sånt då som meditation, kontemplation, rökelser, radband, tidegärdsböner och så vidare. Det blir väldigt konstigt när man tänker på en sån här barnaskapskommunikation med vår fader i himlen. Till det behövs inga metoder. Och en sak jag tycker man kan begrunda i alla fall lite grann i barnaskapsperspektivet, det är lovsång. Och jag menar inte alls att det är fel med lovsång. Men det är inte sällan ganska knepigt med allt omkring lovsång. Och då tänker jag inte på så som vi har gjort här idag, för vi gör ju inget fel. Men jag tänker där borta. Men det har ju blivit så vanligt idag att det ska vara dundrande lovsång. Och här kan vi också då tänka på vanliga barn och föräldrar. Och det är ju inte ovanligt att barn vill sjunga för sina föräldrar. De kanske har hittat på någon liten sång som de kommer och ska sjunga för att de älskar mamma och pappa. Eller så vill de sjunga födelsedagssånger eller andra sånger då för mamma och pappa. Och tänk vad konstigt det då skulle vara om barnen först ville gå på kurs för att lära sig hur man sjunger för mamma och pappa. Eller om barnen liksom börjar rulla in jättestor utrustning så här. Och så en ljusramp och sedan så lägger man ut en rökmatta innan man ska in och sjunga för mamma och pappa. Då, jag hade mina barn gjort det, jag tyckte nu är det ju något galet här. Jag blev ganska orolig. Och med det här vill jag alltså säga att jag tycker nog att även lovsång bör på något sätt rymmas innanför barnaskapsperspektivet. Och den bör vara enkel och gärna spontan. Att man tar en låt så här, nu tar vi en låt och sjunger. Och det är bland det underbaraste jag har hört. Ja, man blir så rörd ibland. Det var när Sven Reichman var med på en temadag i Alingsås. Och ni vet, Sven han ledde ju de fruktansvärda av ryggvärk. Och han fick låna en husbil som några hade kört dit med. Så han låg och ojade sig i husbilen innan han skulle in och tala på temadagen. Så kommer Sven in och sätter sig på en stol och drar igång en underbar sång liksom. Välsignat är hans namn, välsignat är hans namn. Och det var så underbart. Så att tänker att två killar från Södertälje som har varit, de är invandrare och varit liksom kriminella. De hörde av sig till mig och sa, hej, kan du skicka inspelningen där Sven sjunger? Och de brukar ju lyssna på hiphop liksom. Tänk att det tog dem så. Och jag själv stod vid sidan av och nästan kom i hänryckning. För det var så genuint äkta av en plågad man. Ja, det var så gott. Så, och man kan ju också säga så här, egentligen behövs ju ingen publik när man sjunger lovsång. Men man kan sjunga lovsång tillsammans. Och egentligen behövs inte så mycket förstärkare heller. För Gud bor ju i oss. Och man kan ju fundera, vem är det vi sjunger för? Han är ju väldigt nära. Hallå, hallå, hallå. Så man får ju fundera lite. Så tack vare det här försoningsgärningen som Jesus har utfört. Så får vi vara barn hos Gud. Det är jättestort och ni ska veta att detta är helt unikt för kristen tro. Och jag har en kollega där på universitetet som är riktigt djup New Age-are och vi jobbade väldigt nära varandra en tid så vi satt och pratade mycket. Och han skulle alltid ge sig på den kristna tron. Ja, pingstkyrkan i Trollhättan, och sådär, för han var uppvuxen där. Och jag visste inte hur jag skulle nå honom och sådär. Och så en gång kom jag att tala om barnaskapet med honom. Då blev han helt tyst. Han fattade liksom att, oj, det är ju någonting som inte vi har, som inte jag har. Och så vidare. Det tog honom så han blev helt tyst. Och det är viktigt att komma ihåg det. Så barnaskapet är väldigt bra när vi vill lägga religiösa företeelser under luppen. Och liksom se, är det här äkta och genuint? Sen har vi svaghetsperspektivet för att testa mig också. Och det handlar ju om att Gud inte vill att det som är stort och präktigt och populärt och så vidare ska få ta åt sig äran för hans verk. Man kan inte vara vän med allt och alla och ändå tjäna Gud. Som ni ska se snart. Och därför vill Gud hellre använda svaga och obetydliga människor. Och även kanske ibland lite kantiga människor faktiskt, har jag lärt mig. En del kanske tycker jag är det. Jag vet inte själv. Men ni behöver inte tala om det heller. Men jag har sett det. Och jag tycker det är underbart hur Gud kan använda udda människor. Och hade inte Sven varit en så enkel människa. Ni ska veta att de bodde väldigt enkelt. En 2-3-rummare i Mölndal. Väldigt liten lägenhet. Jätteenkelt. Och Sven var väldigt plågad av sina smärtor. Men har fått betyda något så oerhört mycket för svensk kristenhet. Höll jag på att säga. För svensk kristenhet. Det hade inte Sven fått betyda om han var stor och stark och populär. Och då kan vi ju tänka på ett sånt här bibelord. Lukas evangeliet kapitel 16, vers 13-15. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ja. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariserna som älskade pengar. Och de hånade honom. Och då sa han. Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför Gud. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Oj! Hur ofta lyssnar man på det ordet från Jesus? Och så Jakobsbrevet kapitel 4, vers 4. Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Och här kan man ju fråga sig då, hur mycket i våra församlingar idag är högt i människors ögon? Och det är nog en del. Och finns det sånt? Och det är jag säker på att det finns i många församlingar idag. Jag säger inte alla. Men då kan det alltså vara så att det är avskyvärt i Guds ögon. Och det är inte jag som säger det, utan det är ju Jesus. Så det här är ju väldigt allvarliga ord som vi måste ha i tankarna då när vi ska pröva och rannsaka saker och ting. Är då något stort och mäktigt och präktigt och pråligt, då är det vanskligt, va? Och det här behöver man tänka på när man anställer folk i församlingarna. Vad går man på för meriter? Är det CV, är det den teologiska utbildningen, att man har doktorerat i USA i teologi? Är det det som gör att man anställer folk? Ja, då är det galet. Och vi ser Paulus, vad han skriver här också om svaghetsperspektivet. Första Korintierbrevet kapitel 1, vers 26-29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa står där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och de här orden ligger ju precis i linje med vad Jesus sa också. Gud föredrar att utvälja och verka genom sådana personer som inte är märkvärdiga då i världens ögon. Samma tankegångar här i Paulus ord. Andra Korintierbrevet kapitel 4, vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi får räkna med att vara bräckliga varelser om vi ska kunna tjäna Gud starkt. Andra Korintierbrevet kapitel 12, vers 7-10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, till kraften fullkomnas i svaghet. Och därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och tänk på det att hade inte Paulus varit så stark, då hade vi inte kunnat läsa det här idag, är jag säker på. Då hade inte han varit, om inte han hade varit så svag, så hade vi inte haft några brev från Paulus. Då hade inte han varit en apostel. Gud gjorde honom svag. Så är man som kristen omtyckt och uppskattad av alla, då är det faktiskt något som är fel. Det är jobbigt, men så är det. Och då kan man ta lite spott och spä också. Och det är ju precis vad Jesus sa här. Lukas 6 och 26. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Och Matteus 5, vers 11-12. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. På ett annat ställe i Bibeln står ju att man ska hoppa av glädje när man råkar ut för det här. Gör ni det? Varje morgon? Eller på jobbet? Jag har inte börjat med det än. Men det är otroligt vad Jesus säger. Och alltså, tittar man idag på många kändisförkunnare, så är det ju mer som om det hade stått så här i Bibeln. Saliga är ni när alla talar väl om er. Det är bra för er egen skull. Gläd er och jubla, till kärleksgåvorna till er ska bli rikliga här och nu. Så det är lite så det funkar ute i kristenheten idag. Så ser vi alltså förkunnare och sammanhang som är stora, starka, mäktiga, präktiga och populära och så vidare, så kan vi vara ganska säkra på att då är det något som är fel. Ve er när alla människor talar väl om er, säger Jesus. Och det som är högt i människors ögon är avskyvärt i Guds ögon, säger Jesus. Den snälle Jesus, säger han så. Ja. Sen har vi ett tredje, sista perspektiv som jag har kallat summaperspektivet. Och då utgår jag ju såklart ifrån det här ordet från Psaltaren 119-160. Summan av ditt ord är sanning. Och den här bibelversen visar ju oss att vi kan inte ta en vers, bara en enstaka vers, och göra teologi utifrån det. För det är summan av Guds ord som ger oss hela sanningen. Och har ni tänkt på det också, att Satan faktiskt kommer till tals i Bibeln? Så tänk om ni en morgon, när ni tycker det är trögt och jobbigt och allting, liksom, så tar ni ett tumgrepp. Tumgrepp är bra. Och så kommer ni på de här. Jag måste läsa. Så kan det ju alltså vara några ord från Satan. Som säger, ni ska visst inte dö. Amen. Och du har väl signat hans händers verk och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Halleluja, säger ni. Jag ska bli rik. Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Underbart, säger ni. Och så är det Satan som talar. Men det är ju citat från vad han säger då, va? Så man måste ju vara lite vaksam även på tumgrepp. Och att göra teologi då utifrån en enda vers, det kan vara vanskligt. Och man brukar då säga att text ska tolkas med text. Och med det menar man ju då att man använder bibelord då, va? Så tror man sig ha hittat något helt nytt och enastående i Bibeln, då är det väldigt viktigt att det harmonierar liksom med Bibelns budskap i stort. Det ska stämma med summan av Guds ord. Sticker det ut på något konstigt sätt, va, när man betraktar det i summaperspektivet, ja, då är det inte bra. Då är det en tydlig varningsklocka. Och detsamma är ju om det dyker upp någon förkunnare då, som kommer med något nytt smaskigt. Ja, men då ska det harmoniera med hela Bibelns budskap. Och då är det ju så här att kan man kunna testa på det här sättet, ja, då är det bra att ha läst igenom Bibeln ett antal gånger. Jag själv gör så att jag har alltid en pågående genomläsning på gång, och så när jag kommer till slutet så börjar jag om från början igen. Och det kan ju ta lång tid, för man orkar inte läsa 15 kapitel på morgonen. Liksom. Man kanske läser ett eller två. Men det ger väldigt mycket, för plötsligt så upptäcker man nya saker. Och där borta läste jag ju det, och där står det också. Och så här. Så det växer ju då, kan man säga. Och då blir man marinerad i bibelordet. Och då är det lättare att känna igen saker. Eller att inte känna igen saker. Att det där känner jag inte igen. Och så kan man då bedöma också många förkunnare. Genom att man liksom... Ja, det där känner inte jag igen. Och hade nu... hade församlingsledare i kristenheten tidigt rannsakat trosrörelsen och deras trosförkunnelse utifrån de här tre perspektiven som jag har använt här, då hade de faktiskt direkt fattat att här är något galet. Men man gjorde inte alltid den testen, utan man lät det rulla på. Nu fanns det ju en del som var vaksamma. Och Sven Reichman även där var ju tidigt igång, även om han hade en fot inne i trosrörelsen väldigt, väldigt tidigt. Men, och det fanns några andra som var vaksamma, men de flesta liksom tog det försiktigt. Och tar vi nu de här tre perspektiven då, som vi hade, barnaskapsperspektivet, svaghetsperspektivet och summaperspektivet, och testa det då på företeelser som finns idag, strömningar och så vidare, som mystik och kontemplativ kristendom, megakyrkor i USA och deras framgångsbudskap, och Bill Johnsons läror som snuddar till New Age. Det är ju han som har Bethel Church i Redding, Kalifornien. Ja, då ser man liksom att här är något som inte stämmer. De här tre perspektiven kan hjälpa till. En liten bit till bara innan jag ska avsluta, och det är att om man nu då tar Bibelns ord på allvar och börjar rannsaka och testa och så vidare, och är orädd för det, vilket jag tycker man ska vara, men man ska ju hålla sig till Bibeln då. Då lär man ganska snabbt få höra sådana här tillrop som att jaha, men vi ska ju inte döma. Du är så kärlekslös. Och tar du din bjälke ur ditt eget öga du dö, innan du börjar prata om andra. Och då kan vi bara titta på några sådana bibelord. Att får vi döma, bedöma, testa? Första Korintherbrevet kapitel 5, vers 9-13. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder. Om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sån. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför vi ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Och det här är jätteviktigt, tycker jag. För här står det ju att vi ska inte ge oss på att moraliskt döma ut dem som är utomstående, som alltså inte är kristna. De lever ju helt naturligt så. Det är naturligt att leva omoraliskt utanför Guds rike. Det står ju till och med i Romarbrevet 1 att Gud utlämnar människorna till förnedrande handlingar. För att de har vänt Gud ryggen. Då kan man ju inte säga till dem, skärp dig nu och bli kristen. Utan det är den andra ordningen, bli kristen, så kommer Gud att plocka bort det. För det är ju Gud som har utlämnat dem till det. Så därför ska vi inte döma dem. Däremot så står det ju att vi får lov och bör fälla en dom över personer som är kristna i det fall de lever omoraliskt. Och det handlar alltså inte liksom att döma och peka finger, utan det handlar om att förmana. För att föra människor tillbaka. I kärlek kallar de till omvändelse. Och jag tror man kan använda de här bibelorden också liksom mot villolärare och så vidare. För de kommer ju ofta inifrån församlingarna. Inte alltid dock. Men. Sen har vi det här kända med flisan och bjälken då. Matteus 7, vers 3-5. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Och bjälkar har vi nog lite till mans allihopa. Eller så har vi haft det. Har man levt som kristen ett bra tag och man har levt i helgelse och så vidare, så kanske man har blivit av med både en och två flera bjälkar. Och då säger ju faktiskt Jesus så här att har man jobbat med det, ja då kan man se så klart att man faktiskt kan plocka flisor ur broderns öga. Och på så sätt ska vi hjälpa varandra. Det handlar ju inte om att liksom peka finger, utan det handlar ju om att hjälpa varandra att komma bort ifrån moraliska synder och villfarelser och så vidare. Det är sann broderkärlek. Och sen när det gäller villolärare och villoläror, då är ju både Jesus och Paulus mycket raka. Och jag har väl haft detta fram innan, jag tar inte upp det mer nu, men här står ju då att om vargen som kommer in liksom bland fåren, och man känner igen dem på frukten, men vi har också gått igenom att man kan också rannsaka undervisningen. Och då är ju frågan så här, om man nu upptäcker en varg i fårflocken, tycker ni Jesus säger att då ska man vara tyst om vem det är? Jag tycker inte det. Det vore ju obarmhärtigt om jag visste var vargen finns och vem han är och jag känner till hans läror. Ja, då tycker jag det är ren barmhärtighet att man säger, gå inte dit, den där är farlig, där är vargen. Det är jag ganska övertygad om att vi måste göra. Sen får vi vara försiktiga med människor som har spårat lite snett under en tid. Nu pratar jag om falska profeter och falska förkunnare som verkligen för många vilse. Sen har vi det här då från Paulus, Romarbrevet 16, vers 17-18. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid mot den lära ni har fått undervisning i. Vänd er bort ifrån dem. Sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Så här är ju ett bibelord att fundera över om man är för ekumenik med allt och alla. Han menar ju rätt och slätt här att vi inte ska ha något att göra med dem som kommer med undervisning som inte är baserad helt och hållet på Bibeln då. Men vem vågar göra så idag? För att man kan ju bli stämplad, som sagt, för att vara kärlekslös och fanatiker och fundamentalist och allt möjligt. Men då ska man komma ihåg, ve er om alla talar väl om er. Det gör ingenting om man blir lite illa omtyckt för att man håller sig till sanningen. Avslutningsvis så är det ju så här att i alla tider har det varit så här att sanna evangeliets budbärare har blivit förföljda, förlöjligade och hånade. Så vi ska inte bli förvånade om vi också möter mer och mer motstånd ju mer vi håller oss till Bibeln. Det måste vi vara beredda på. Det är egentligen ett normaltillstånd för en bibeltroende kristen att vara lite föraktad här och där. Men vi ska ju inte bete oss dumt så att vi blir illa omtyckta för att vi beter oss på ett dumt sätt. Och jag tror det här är läget i Sverige idag. Vi måste vänja oss vid att det blir tuffare och tuffare för oss. Det är svårare och svårare och tala om Bibeln och Jesus och rakt på sak om evangeliet. Det här var vad jag ville förmedla i mitt bibelstudium. Och nu tycker jag ju att ni ska rannsaka och pröva och granska det Anders och jag har sagt här idag. Och sen var det så här, sista grejen. Det var ju ganska häftigt. Robban Andersson som var här idag tidigare, han är inte här nu va? Nej. Han skickade igår en härlig grej till mig. Jag har ju själv skrivit om reformationen och hur den började i Sverige. Och Gustav Vasa som tog vissa avgörande beslut. Och sen var det hertig Karl som var jätteviktig för att det skulle... För reformationen skulle liksom gå framåt i Sverige. Så skickar Robban detta jättepassande i Linköping. Slaget vid Stångebro utkämpades strax utanför Linköping den 25 september 1598 mellan hertig Karl och Sigismund. Kung av Sverige och Polen. Ni vet, Sigismund ville ju då införa katolicismen igen i Sverige. För han var gift med en polsk prinsessa eller vad det var. Hertig Karl segrade och kunde därmed i praktiken avgöra kriget mot Sigismund. Slaget är känt för att vara den sista inbördesstriden och religionsstriden på svensk mark. På ena sidan stod de svenska protestanterna under ledning av hertig Karl. Och på den andra sidan stod de svenska katolikerna anförda av den svenska kungen Sigismund. Även om de senast nämnda styrkorna hade stora inslag av utländska soldater. Men hertig Karl vann ändå. Det här var härligt om Linköping. Och jag känner så här, gode Gud, måtte vi vinna seger en gång till över Sigismund. Utan att peka på någon person, utan mer en företeelse nu i Sverige. Så ska vi be tillsammans. Och det, om det är någon annan som vill be också, så gör det, jag kan börja. Gud Fader, vi vill tillhöra dig och vi är så tacksamma för att du har tagit tag i oss, Herre. Att vi har fått kommit upp på den smala vägen och få vara dina barn, kära Gud. Det är stort. Gode Gud Fader, vi närmar oss en tid som är en stor förförelsetid. Och vi har läst här att kärlek är inte sanningen, är det som kan rädda oss. Och Jesus, du är ju sanningen. Och ditt ord är sanning. Och du är ordet som blev kött. Så gode Gud, Fader i Jesu namn, ge oss den kärlek till sanningen som liksom kan hålla oss borta från osanningar och allt falskt. Och villfarelser och villoläror och spektakler i kristenheten, Gud. Gud, ge oss kärlek till sanningen. Och Herre, bevara oss och led oss in i barnaskapet hos dig. Hjälp oss att leva ett riktigt enkelt och gott liv inför dig. Vi vill också be Herre att du vakar över var och en som ska hem nu här. Gode Gud, se till att vi kommer hem oskadda och får komma hem och vila i frid. Och lägga oss ner här och begrunda ditt ord. Dag och natt. Tack gode Gud för denna dagen. Och tack gode Gud för våra syskon här. Tack för varandra, säger vi. Tack gode Gud.